الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله سؤال ربطابي إذا دس لكونا التفسير بجزء عما وصمتي دينا هنم سؤال ما شاء الله كنسكابنا التفسير لن نوبلست وأبسولوت هكستا بستا وفترفلغا أب الله كنسكابنا då denna kunskap handlar om att förklara Allahs tal. Och Allahs tal är det högsta och bästa av tal. Så kunskapen relaterad till det är per automatik den bästa av all kunskap. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss förståelse i Koranen. Så som profeten alaihi salatu wassalam gjorde dua för Abdullah bin Abbas, då han sa Allahumma faqqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ja, Allah ger honom förståelse i religionen och ger honom förståelse i uppenbarelsen. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att öppna för oss förståelsen av hans bok, hans tal, och att låta oss vara de som vägleds och lever efter detta tal. Amin. Och vi har kommit fram till sura 92, surat al-Layl, natten. Denna sura är 22 ayat. Och det nämns att det är den nionde suran som Allah uppenbarade. Om man kollar på rangordningen eller ordningen av de uppenbarade kapitlerna, så är denna sura den nionde. Och Allah subhanahu wa ta'ala i denna sura börjar med, efter bismillahirrahmanirrahim, att svära vid vissa av hans tecken. Då han säger وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Vid natten när den döljer och vid dagen när den gör sig synlig. Så Allah svär på dessa två mycket stora tecken, vilket är dag och natt. Vi har ju nämnt det här tidigare, att det är två tecken som många av oss tar för givet. Eller hur? Det är dag och det är natt. Men det kunde ha varit annorlunda. Eller hur? Ja, när vi kollar på solen och månen och hur allting går i sina banor. Allting är mashallah perfekt skapat. Skulle det inte vara så, skulle det inte finnas dag och natt. Och det är med dag och natt vi känner till tidsräkningen. Det är med dag och natt vi vet vad ett dygn är, en vecka, en månad och ett år. Skulle allting stå still så skulle vi inte veta. Eller hur? Och Imam Sa'di nämner också att det är tecken ur den aspekten av hur människan, djuren och skapelsen vilar under natten. Återhämtar sig och finner styrka. Och hur de sen på dagen ger sig ut för att söka sitt uppehälle. Men vi har de här två. Mashallah, att man återhämtar sig och vilar sig. Och att man sen på dagen strävar för att vinna sitt uppehälle. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَ. Och vid han, eller den som skapat det manliga och kvinnliga kön. Och det här kan översättas på två sätt. Vid skapelsen av det manliga och kvinnliga könet. Eller vid han som skapat det manliga och kvinnliga könet. Den första tafsir blir vid skapelsen av det manliga och kvinnliga könet. Det är tecken i sig själv. Eller den andra, vid han som skapat. Då blir det att Allah svär på sig själv. Och det här är också ett av Allah subhanahu wa ta'alas stora tecken. Skapelsen av det manliga och kvinnliga könet. Och som Imam Sa'di här säger, att Allah subhanahu wa ta'ala skapade det manliga och kvinnliga könet av allting. Alla djur som lever på jorden är skapta i det manliga och kvinnliga könet. Och sedan skapade han mellan dem lust och begär, så att de skulle dras till varandra för att fortsätta att föröka sig. Och skulle det inte vara den här lust mellan dem, så skulle ju alla raser och alla människor dö ut. Men subhanallah, det här är från Allah subhanahu wa ta'ala tecken. Och tabarakallahu ahsanul khaliqin. Och mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala är den bästa i att skapa. Och det här är, mashallah, man kollar i naturen. Att Allah har skapat, som han säger också i Koranen, yani sorter av allting. Stora och små, smala och tjocka, ljusa och mörka, och så vidare. Subhanallah. Eller hur? Det finns dessa motpoler i allting i skapelsen. Och vissa i tafsir säger också att det här man och kvinna syftar på Adam och Eva. Att han skapade Adam och Eva. Men det är samma tafsir i slutändan. Adam och Eva är det manliga och det kvinnliga könet. Och sen säger Allah inna sa'yakum lashatta. Era strävanden är sannoliken olika. Era strävanden, alltså människans strävanden, är sannoliken olika. Allah subhanahu wa ta'ala svär här i början på denna sura vid dagen och natten och det manliga och kvinnliga könet. På vad? På att människans strävan är olika. Det är det som Allah svär på. Okay? Och på samma sätt som olikheterna mellan dag och natt är tydliga och olikheterna mellan man och kvinna är tydliga, är också olikheterna mellan människornas ambitioner och strävan olika. Eller hur? Folk är inte samma. Folk har inte samma ambitioner och en mål i detta liv. Eller hur? Och han nämner här Imam Sa'di i hans tafsir att människornas mål och ambitioner är väldigt, väldigt olika. Han säger, beroende på vilken slags gärning man gör, hur pass mycket man gör denna gärning, hur pass intensivt, en ivrigt man gör denna gärning, och sist men inte minst, avsikten med varför man gör denna gärning. Är det för Allahs skull, den evigt bestående, där gärningen också kommer att bestå, eller gör man gärningen för någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Så när människan gör en gärning, vad den må vara, det kan vara en världslig gärning, det kan vara en gärning av dyrkan, så finns det alltid en avsikt bakom, eller hur? Och gärningen varierar. Även om det skulle vara en god gärning. Två personer som ber eller fastar kanske gör det olika, eller hur? Någon fastar mer än någon annan. Någon fastar på ett bättre sätt än någon annan. Någon fastar med mer uppriktighet, gudsfruktan än någon annan. Och så vidare. Och viktigast av allt, uppriktigheten. Varför fastar personen? Varför ber personen? Varför gör vi dessa goda gärningar? Och där finner vi att folk är väldigt olika. Eller hur? Vissa gör saker helt rent för Allahs skull. Och det är då gärningarna kommer att bestå och gynna personen i kommande liv. Och vissa gör gärningar endast för att visa upp sig eller för att vinna någonting världsligt. Då är gärningarna förgäves. Eller värre än så för någon annan än Allahs skull. Då är gärningarna förgäves och personen har ingenting att hämta förutom straff hos Allah Azza wa Jal i kommande liv. Och han nämner också Imam Baghawi i hans tafsir, den kända hadithen där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kullu nasi yagdu faba'i nafsahu famubikuha au mubikuha. Att varje person ger sig ut på morgonen och köpslår med sig själv. Antingen befriar han sig själv eller så störtar han sig själv i fördärvet. Men varje dag när vi vaknar, vi går ut, så agerar vi. Vi gör gärningar. Och dessa gärningar är antingen goda eller onda. Eller hur? När folk vaknar på morgonen, har de alla samma ambition? Nej. Folk strävar efter olika saker. Eller hur? Vissa strävar efter rikedomar och kändisskap och det ena och det andra. Och vissa strävar efter paradiset. Så att vissa går ut på dagen och genom sina goda gärningar befriar han sig själv från Allahs vrede och Allahs straff. Och vissa under dagen, yani mubiquha, förgör sig själv med sina synder så att han får Allahs förbannelse och Allahs straff. Och Allah skydda oss. Och därför är det viktigt, bröder och systrar, att man varje dag, inte bara någon gång eller under en period tid, yani har en hype att göra någonting gott, utan det är vardagen. Denna dag ska vara en dag av vinst och inte en dag av förlust. Är ni med? Att man varje dag försöker att göra denna dag till den bästa av sina dagar. Till den dagen som kommer att rädda en från Allahs straff och helvete. Och sen så beskriver Allah subhanahu wa ta'ala dessa människor i deras strävan. De goda och de onda. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Och vad beträffar den som ger och är gudsfruktig och tror på det högsta goda, för honom ska vi underlätta vägen till det lätta. Gärna till de gärningar som gör Allah nöjd och de gärningar som Allah kommer att belöna. Så här beskriver Allah subhanahu wa ta'ala folket av framgång. As-su'ada, de lyckliga i detta liv och i nästa liv. Och de har dessa vackra egenskaper. Den första är att det är de som ger. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. أَعْطَى betyder att ge, att skänka. Och då säger här Imam Sa'di, yani de ger i form av dyrkan, ekonomisk dyrkan, deras yani skyldigheter gentemot Allah. I form av zakat, i form av försörjning, i form av soning, i form av att hjälpa de yani behövande och så vidare. Yani personen ger. Och skänker till yani goda projekt. Och han ger också i form av dyrkan. Yani i fysisk dyrkan. Genom att be och fasta. Och genom den kombinerade ekonomiska och fysiska dyrkan. Genom att åka på hajj till exempel. Vilket är en dyrkan som både krävs fysisk uppoffring och krävs också ekonomisk uppoffring, eller hur? Så vissa dyrkan är ekonomiska, som att ge zakat. Och vissa är fysiska, som att be. Och vissa är kombinerade, som att göra hajj eller umra och så vidare. Så personen här skänker. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. أَعْطَى وَاتَّقَى. Så personen ger. وَاتَّقَى yani och fruktar. Akta sig för det som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit i form av synder. Håller sig borta från de saker som Allah azza wa jall har förbjudit, vilka de än må vara. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Och han bekräftar الْحُسْنَى. Han bekräftar الْحُسْنَى. Och الْحُسْنَى har as-salaf, de tidigare lärda, givit tre olika tafsir på. Vissa säger att de bekräftar paradiset. För Allah azza wa jall har i Koranen kallat paradiset för الْحُسْنَى. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَ. Allah säger att för de som gör det goda kommer vi att ge الْحُسْنَى, en jannah, och någonting utöver jannah, vilket är att få se Allahs ansikte. Må Allah göra oss från dem. Amin. Så الْحُسْنَى kan betyda jannah. En annan tafsir är att الْحُسْنَى är la ilaha illallah. De tror på la ilaha illallah och det sanna innebär. Och den tredje tafsir är att الْحُسْنَى är الْجَزَى. Vad Allah azza wa jall kommer att belöna dig med för det du har gjort. Vare sig gott eller ont. Att det du gör kommer att yani resultera i att du får någon form av belöning. Eller om det är en synd, någon form av straff. Och de tror på detta. Och Imam Sa'di har en tafsir som samlar alla. Och det han säger, att de tror på la ilaha illallah och allt vad det innebär och allt den belöning det leder till. Vilket omfattar alla, eller hur? Om du tror på la ilaha illallah och det, Allahs unika rätt att dyrkas, och att Allah subhanahu wa ta'ala belönar de som dyrkar honom med belöning i nästa liv och belönar dem med paradiset. Så att det omfattar alla dessa tafsir. Men Allah al-mufesta mufessirun nämner att al-husna här är den tredje. Yani det refererar till al-jaza. Yani att Allah subhanahu wa ta'ala yani yukhlif, att han kommer att ersätta. Han kommer att ge yani och belöna för det man har gjort i detta liv. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger då han talar om att skänka. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Att vad ni än spenderar, skänker för Allahs skull, så kommer Allah att ersätta det. Och varje dag stiger två änglar upp, eller när solen stiger upp, så kommer två änglar ner. Och de gör en dua vid himlens utkanten. Den ena gör en dua och säger Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Och Allah ger till den som skänker. Yani ersätt och öka den som skänker. Och den andra säger Allahumma أعطي ممسكة تلفة والله فشتار يعني فشتار إكلومين في دنس محلة الباب وذن هذه ثانية أوتنتس نفيس بخاري سو فاري داير إنجلان لدينا دعا وسبحان الله ده في بيت مسلمة أتنا هان جير في الله سكول نمتين Det kan vara att du ger pengar, du ger mat, du ger kläder, du ger av din tid, du ger av din kunskap. Allah kommer att ersätta. Kun varför? När ni var övertygad och var trygg med att Allah kommer att ersätta allt du ger för hans skull. Och när Allah ersätter, ersätter han mer och mångdubbla, eller hur? Upp till 700 eller ännu mer. Så därför så ska man inte vara snål, utan man ska vara generös och givmild. Och veta att det som du slutändan har kvar är det du har givit för Allahs skull, eller hur? Det är det som du har investerat hos Allah subhanahu wa ta'ala i kommande liv. Så här nämner Allah då tre egenskaper. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى Vad beträffar den som ger och den som fruktar, håller sig borta från synder och den som bekräftar belöningen i kommande liv. Vad kommer han att få av Allah subhanahu wa ta'ala? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Vi kommer att underlätta för honom det goda. Vi kommer att underlätta för honom saker och ting. Vägen till det lätta. Yani till gärningarna som Allah är nöjd med och Allah subhanahu wa ta'ala belönar dem. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kommer att underlätta för den här personen de goda gärningarna. Och därför säger här Al-Imam Ibn Uthaymin i tafsir. Han säger att om du ser en människa som fruktar Allah som Allah har nämnt i versen så kommer du se att det här är en person Allah har underlättat för i livet. Att göra goda gärningar. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Att för den som fruktar Allah kommer Allah subhanahu wa ta'ala att göra en väg där han underlättar. Så därför, ya Abdallah, om du vill att Allah subhanahu wa ta'ala ska underlätta för dig i livet. Att Allah ska öppna för dig dörrarna. Att saker ska underlättas generellt. Även världsliga saker. Frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Yani akta dig för al-haram. För när man börjar gå haramvägen kommer saker och ting att försvåras för en i livet. Som Allah kommer att nämna i versen efter. Subhanallah. Och han säger här i Ibn Uthaymin också att wa kullama kana ab'ad 'anillahi kana amruhu ashaddu 'usra. Att ju längre bort en person är från Allah ju svårare kommer hans angelägenheter att bli. Och därför ibland när man konfronteras eller folk hör av sig med problem i livet så finner man oftast att de som har mest problem är de som är längst bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Är det inte så? Motgångar och problem och depressioner och det ena och det andra och problem med barnen och ekonomin och, ja, hela livet är präglat av problem och motgångar. طيب aina أين أنت من الله؟ وات أدري؟ فس الله سبحانه وتعالى. هو أدري نيلك من الله عز وجل. بفرقت الله سبحانه وتعالى. يان صوتك. لهارين فشتا كاتيجورين أب منيكول. واش أبي خونار هذا ليد الله سبحانه وتعالى. Den andra kategorin av människor är de som Allah beskriver med وأما من بخل واستغنى. وبتفار den som snålar och anser sig vara oberoende. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى Och vägrar att tro på det högsta goda. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى För honom kommer vi att underlätta vägen till det besvärliga. Ja, ni vill låta honom fortsätta gå eller begå dåliga handlingar och sedan kommer han att få sitt straff för det. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala de usla människorna med låga ambitioner. Och deras första egenskap är motsatsen till al-a'ta, att vara givmild och ge, dela med sig och ge sina islamiska skyldigheter. Denna person är snål. وَأَمَّا مَنْ بَخِلْ Bukhul, snålhet, girighet. Han är snål med de skyldigheter han har, de han är skyldig att försörja. Han ger inte sin zakat, han betalar inte sin sadaqa, han försörjer inte de han ska försörja, han hjälper inte de behövande. Allah al-Mustaan. Wastagna, och han anser sig själv vara oberoende. Och då säger här Balawi, yani oberoende från Allahs belöning, vilket gör att han inte strävar efter det. Han tycker att jag behöver inte den här belöningen som är utlovad, och därför arbetar han inte heller för att få den. Eller han anser sig vara oberoende av Allah subhanahu wa ta'ala. Så han dyrkar inte Allah subhanahu wa ta'ala och ser sig inte heller i behov av Allah och hans försörjning. Trots att han subhanallah inte kan vara utan Allah ett ögonblick. Och den här egenskapen finner vi oss med kuffar. Att de ser sig inte vara beroende av Allah. Eller hur? De ser sig vara oberoende. Som att de är utanför Allahs makt och försörjning. Är det inte så? Jag klarar mig själv. Jag försörjer mig själv. Mina pengar är mina pengar. Jag har själv tjänat mina pengar. Och så vidare. Jag behöver ingen gud eller något sånt. A'udhu billah. Jag är de masakin. Wallah, de vet inte. Att de inte klarar sig utan av Allah ett ögonblick. Att varenda liten sak de har stoppat i sin mun och ätit är Allahs försörjning. Varenda liten droppe de har druckit är Allahs subhanahu wa ta'alas försörjning. Varenda krona de har tjänat är Allahs försörjning. Varenda hjärtslag, varenda andetag är med Allahs subhanahu wa ta'alas tillåtelse. Men vem är du att tro att du är oberoende från Allah subhanahu wa ta'ala? Det är en väldigt, väldigt låg egenskap. Och muslimen vet motsatsen. Han vet att han yaftaqir ila Allah. Att han är totalt beroende av Allah. Ur alla aspekter. Vi kan aldrig vara oberoende av Allah subhanahu wa ta'ala. Vi finns inte med på kartan. Utan vi ödmjukar oss och söker alltid Allahs hjälp, Allahs försörjning, Allah, hälsa från Allah subhanahu wa ta'ala och så vidare. Är ni med? Så, wastadna, den personen är här, oberoende. Wa kadhaba bil husna. Och förnekar al-husna. Yani förnekar la ilaha illallah, förnekar al-janna och förnekar att man kommer att stå till svars för sina gärningar. Att det finns en konsekvens och en belöning eller straff på det man har gjort. Yani han förnekar detta. A'udhu billah. Och vad händer då? Fasanuyassiruhu lil-usra. Att vi kommer då att underlätta för honom det svåra. Yani de dåliga gärningarna. Han kommer att vara en person som har lätt att göra ondska och synder. Vart han än är, vars enamma kan. Nas'Allah al-afiyah. Wa Allah al-afiyah. Finns här en hadith som nämns i Sahih Bukhari. Bimana. Att sahaba radiyallahu anhum var en dag på en begravning tillsammans med Rasulullah alaihi salatu wassalam i al-Baqi al-Gharqad, i begravningsplatsen vid profetens moské alaihi salatu wassalam. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam att Allah subhanahu wa ta'ala skapat varenda själ, varenda människa och bestämt dess plats i paradiset eller helvetet, om de är lyckliga eller olyckliga, om de är från ahlul janna eller ahlul nar. Varenda människa som Allah har skapat, det bestämt redan. Och då säger en av sahaba, ja Rasulullah, men ska vi då agera? Eller ska vi bara förlita oss på vad som är skrivet? Och då så säger profeten alaihissalam, i'malu fakullu muyassar lima khuliqa. Agera, för att varje person kommer att få det underlättat vad han skapades för. Och så läste han de här verserna från denna sura. Så den här hadithen är en viktig hadith när det kommer till tron på ödet. Naam, vi muslimer, vi tror på al-qadr. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi-qadr. Allah har skapat allt med ödet. Allting är förutbestämt. Allah azza wa jalla bi kulli shay'in alim. Han är allvetande, känner till allting. Allt som varit, allt som är och allt som kommer att ske. Och han har skrivit ner allting i en bok. Så, om allting är skrivet, varför ska vi då agera? Ska vi inte förlita oss på ödet? Jo, för att de val du väljer att göra är de val som Allah azza wa jalla har skrivit. Så om du nu väljer att göra gott, att fortsätta dyrka Allah, att särskilja Allah, att endast be till Allah och fasta och så vidare och göra goda gärningar, då är det som är skrivet. Är du med? Så du kan inte skylla på ödet, gå och synda och göra haram och kaos och vända dig bort från Allah och sen säga det är ödet. Nej, för då var det Allah skrev. Det var ditt öde. Och väljer du den vägen så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att göra den vägen lätt för dig. Då kommer du fortsätta synda. Och väljer du vägen av godhet så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för dig att göra andra goda gärningar. Och det här som Ibn Kathir säger, nämner Allah på flera ställen i Koranen. Till exempel han nämner versen i surat al-An'am där Allah säger: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Att vi vänder bort deras affida, deras hjärtan och deras syn, så som de inte trodde på sanningen första gången. Och vi lämnar dem att gå vilse i mörkret som de har valt. Yani de valde en annan väg än Allahs väg. De valde bort islam. Så Allah lämnar dem i det mörkret de valde. فَلَمَّ زَابُوا أَزَابَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Då de gick bort, azab, de valde själva att gå bort och avvika från Allahs väg, så lät Allah deras hjärta avvikas. Är ni med? Så de som valt en annan väg än islam, förnekat islam, har ingen annan än sig själv att skylla på. Ingen person kan komma på domedagen och skylla på ödet. I så fall, vad skulle då vara meningen med domedagen? Var skulle Allahs rättvisa vara? Varför skulle vi ha böcker? Och varför skulle gärningarna vägas om människan inte hade en fri vilja? Då skulle människan som syndat och kafar varit otrogen kunna säga: ja Allah, det är ditt fel. Det var du som bestämde. Eller hur? Men så är det inte fallet. Och varför skulle Allah då skicka profeter om människan vore tvingad och inte hade en fri vilja? Nej, vi har en fri vilja. Men vad vi än väljer, så vet Allah vad vi kommer att välja. Så var från de som gör det goda. Var från de som väljer den goda vägen. Och som Al-Hassan al-Basri sa i den här kända affär, att från de goda gärningarnas belöning är att de leder till en annan god gärning. Och från syndernas onda konsekvenser är att de leder till andra synder. Det här är viktig kaja. Att när du gör goda gärningar, så öppnas för dig andra goda gärningar. Ja? Och yazidullahi alladhina ihtadaw huda. Allah ökar de som går vägledningens väg i vägledning. Eller hur? Och när man gör ont, så ökas också de onda synderna. Och det här vet vi. En person går och dricker alkohol. Det är den enda synden han vill göra. Och sen helt plötsligt har han gjort 10 andra synder. Eller hur? En person vill gå och hänga med lite kriminella människor. Och helt plötsligt han avviker och han gör massor med synder. Är det inte så? En person vill gå till moskén och träffa lite folk. Och mashallah, han råkar göra 10 gärningar han inte ens hade tänkt göra. Är det inte så? Så subhanallah. Därför ska man inte heller underskatta synder, som de lärda har sagt. För att du kanske tänker att synden är liten, men den leder till större synder. Är det inte så? Och som de säger, är inte berg av annat än grus? Eller är inte hav annat än droppar av vatten? Jannis, saker börjar litet. Är inte en eldsvåda en gnista i början? Är det inte så? Men det kan vara någonting litet som startar någonting stort. Så därför ska man inte underskatta synder och tänka att de är små. Utan man ska vara försiktig. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i beskrivningen av de här olyckliga människorna vars hjärtan han har låtit gå vilse: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ. Och hans rikedom kan inte gagna honom när han faller. Yani när han faller ner i helvetet. Den här personen som går över gränsen, anser sig vara oberoende och snål med det Allah Azza wa Jalla har givit honom, den dagen han dör, så kan inte hans rikedomar hjälpa honom. Vare sig i graven på domedagen eller i helvetet. Eller hur? För man tar inte med sig sina rikedomar in i nästa liv. Och en person, som Allah har sagt i Koranen, kan inte köpa sig fri på domedagen. Det går inte. Om du ägde allt på jorden, så kan du inte köpa dig fri från en dag av straffet i helvetet. Så de här rikedomarna som han ansåg vara något som gör honom oberoende av Allah, och som han var snål med, kommer inte gynna honom i nästa liv. Utan kommer istället vara en orsak till fördärv och straff. Då guldet och silvret man inte skänker fi sabilillah kommer att smältas och bränna personen. Kommer att förvandlas till en orm som biter personen på domedagen. Och sedan, som vi sa, kommer det vara metall som bränner honom i helvetet i all evighet. Så vad har hans pengar gynnat honom? Och i slutändan, vi säger hans pengar, men det är inte ens hans pengar, utan det är Allahs pengar. Men du äger ingenting på jorden. Allt är relativt. Men i slutändan, Allah äger allt på jorden. Du förvaltar Allahs pengar. Det är ett test. Så det är inte ens dina pengar, utan det är pengar som är Allahs i slutändan. Men hur kommer du att förvalta dem och hur kommer du att spendera dem? Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala inna alayna lil-huda. Och vägledningen är sannoliken vår sak. Genom att klargöra vad som är rätt och vad som är fel. Allah subhanahu wa ta'ala har lagt ut en klar väg. Den vi kallar för as-sirat al-mustaqim. Den vi varje dag ber Allah azza wa jalla att vägleda oss på. Och vi säger ihdina as-sirat al-mustaqim. Eller hur? Och den här raka vägen har Allah subhanahu wa ta'ala klargjort. Vad är den för någonting? Vad är det som är tillåtet? Vad är det som är förbjudet? Vad är det som är dyrkan? Vad är det som är synd? Vad är det som är tawhid? Vad är det som är shirk? Vad är det som är sunna? Vad är det som är bidah? Allting har klargjorts i denna religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah har fullbordat denna religion. Subhanallah. Verkligen, som ulema här säger, till Uthamin här säger, att Allah subhanahu wa ta'ala har klargjort våran ibadah, våran aqida och våran ibadah och våran muamalat, yani suluk och akhlaq. Allah har klargjort i denna religion allt människan behöver veta när det kommer till trosuppfattning. Allah har klargjort allting som människan behöver veta när det kommer till dyrkan. Och allting som vi behöver veta när det kommer till yani transaktioner och agerande och karaktär människor sinsemellan. Och har inte utelämnat någonting. Och man förratna för kitabet min shaykh. Men tibjärnen i kulli shaykh. Allah har tydliggjort allting. Och det här är det som särskiljer islam. Wallahi. Utmaningen, hämta någon annan religion, livsskådning, ideologi som har klargjort allting på ett sånt tydligt sätt som islam. Finns det? Wallahi, det finns inte. Vissa av världens stora religioner har inte en svar på den essentiella frågan vad är meningen med livet. Vad händer efter döden? Yani ska Allah subhanahu wa ta'ala inte ha givit människan dessa svar? Han skapade oss utan att säga meningen med livet. Han skapade oss utan att berätta vad som händer i kommande liv. Det är så ologiskt det kan bli. Och därför, alhamdulillah, islam kommer med de tydliga svaren på denna fråga. Utelämnar ingenting. Så pass att Abu Darda sa att då profeten alaihi salatu wassalam gått bort, så var det inte en sten som han lämnat, en ovänd, eller fågel som flaxar i himlen, utan att han nämnt en vishet bakom den. En allting är klargjort. Till och med vissa kuffar kom och skojade till Salman al-Farisi. Han säger, kolla på er profet, han har till och med lärt dig hur ni går på toaletten. Ja, det är för mycket. Han säger ja, han har stolt, han säger det är sant. Han har lärt oss så. Fast, vi är stolta. Alhamdulillah, vi har inga så här frågetecken, det här, wallah, det här borde Allah ha uppenbarat, men han gjorde inte det. Nej, allting Allah borde ha uppenbarat, har uppenbarat. Varför? För att människorna inte ska ha någon ursäkt av Salah. Människorna ska inte kunna komma på domedagen och säga att wallah, det här Allah kunde vi inte ha vetat. Den här kunskapen uppenbarades inte. Vi var ovetande om att du skulle dyrkas och hur du skulle dyrkas. Nej. Allah azza wa jalla uppenbarade, eller hur? Klargjorde allting på tydligaste sätt. För den som söker sanningen. Inna alina lilhuda. Wa inna lana lil-akhirata wal-ula. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, och till oss hör både ett nästa liv och ett första liv. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala är al-malik, konungen al-mutasarrif, den som styr över allting i detta liv och i kommande liv. Och här nämner också vissa i tafsir att till Allah tillhör det kommande livet och det världsliga livet. Varför börjar Allah med det kommande livet innan det världsliga livet, trots att det världsliga livet yani i tidsordning är före det kommande livet? Varför nämner Allah al-akhirah först? Här säger Ibn Uthaymeen, för att det är det viktigaste. Det är det sanna livet. Eller hur? Allahumma la isha illa isha al-akhir. Vad säger profeten al-salam? Allah, det finns inget sant liv förutom det kommande livet. Ja, det är det riktiga livet. Det här livet är bara kort, några dagar, några timmar. Jämfört med en evighet i nästa liv. Så Allah började med det viktigaste. Och det vi alla borde ha vår fokus på. Vilket är al-akhirah, paradisen. Det eviga livet. Och så nämner han al-akhirah. Och här finns också en till tankeställare. Att till Allah tillhör det kommande livet och det världsliga livet. Och då säger vissa i tafsir att Allah azza wa jal ger till vem han vill av detta liv och det kommande livet. Yani du som antingen är generös eller snål, väljer Allahs väg eller inte väljer Allahs väg. Allah azza wa jal yu'ti dunya man yati man yasha. Allah ger dunya till vem han vill och håller tillbaka för vem han vill. Och Allah ger al-akhira till vem han vill och håller tillbaka för vem han vill. Så söker du dunya, sök det hos vem? Han som äger dunya. Söker du akhira, sök det hos vem? Han som äger al-akhira. Sök inte någon annanstans. Vilket tyvärr folk gör. Inne folk söker de inte rikedom från annat än Allah azza wa jal genom att göra haram. Att sälja haram och göra haram. Är det att söka uppehälle och rikedom på tillåtna sätt genom de vägar Allah azza wa jal har tillåtit? Nej. Så söker du dunya, sök det hos Allah. Söker du akhira, sök det hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter detta: فَأَنْبَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّى. Och jag har därför varnat er för en vild flammande eld. Yani helvetets eld. Allah subhanahu wa ta'ala varnar oss för helvetets eld. Och det här gör Allah subhanahu wa ta'ala i Al-Quran och i Sunnah. Hur mycket har Allah subhanahu wa ta'ala beskrivit helvetet i Koran? Med de mest skräckinjagande, detaljerade beskrivningarna. Och hur mycket har inte våran älskade profet alaihi salatu wassalam varnat oss för helvetet? I hans sunna, eller hur? Den är så tydligt. Vi vet att det är en eld som är 69 gånger varmare än elden i detta liv. Vi vet att det är en eld där personen med det minsta straffet får stor av eld som gör att hans hjärna kokar. Så pass att personen tror att han har det värsta av straff. Det är en eld som kommer att stängas till. Där folk kommer vara kedjade i bojor, fästa vid sina fötter runt nacken, händerna bakom huvudet. Deras hud kommer att skållas, de kommer att få dricka var flytande yani som metaller som får deras inälvor att spis. Yani explodera och äta från ett zakum och liknande saker. Yani saker som är fruktansvärda. Yani det värsta, absolut värsta man kan tänka sig ur alla aspekter. Och värsta av allt, det finns ingen vila. Det finns ingen takfif att det blir värre, att det blir mindre. Utan som vi nämnde tidigare, vad säger Allah? فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا أَدَانَ. Så smakar nu på straffet, vi kommer bara öka egen straff. Det blir värre och värre. På samma sätt som Ahlul Jannah får det bättre och bättre. Och utan att det minskar på deras belöning eller deras belöning pausas. Motsvarigheten i helvetet, det blir värre och värre. Och deras straff pausas inte. Och tar aldrig slut. Må Allah skydda oss. Så Allah säger här: فَأَنْبَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّى. Jag varnar er för en eld som kommer att flamma upp. En gång så höll profeten en khutba alaihi salatu wassalam och han skrek dessa ord i moskén. Tre gånger högt, så pass att folket utanför moskén i marknaden hör orden. Jag varnar er för elden som kommer att flamma. Jag varnar er för elden som kommer att flamma. Tills han skrek, tills han tappade sin mantel. Men han varnar oss för elden. Men Allah musta'an, som vissa av sällan sa, vi alla tror på elden, men vem av oss fruktar elden? Eller hur? Men vad är någon som agerar i att fly från helvetet? Vi ser många idag muslimer springa mot helvetet i sitt agerande. Islam är inte bara tomma ord och säger att jag vill till Jannah. Det är också ett agerande. Att du går mot paradiset i att göra goda gärningar och du går från helvetet genom att inte synda. Allah musta'an. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala beträffande helvetet: La yaslaha illa al-ashqa. Att ingen ska brinna i den förutom den usla, den olyckliga förloraren. Alladhi kadhaba wa tawalla. Som vägrade tro och vände sig bort. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala vem då som kommer att brinna i helvetet. Och det är al-ashqa, den olyckliga. Och som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i slutet på surat Hud, så nämner Allah subhanahu wa ta'ala att al-ashqiya, plural på shaqi, den är olycklig, är motsatsen till al-su'ada, de lyckliga. Då Allah subhanahu wa ta'ala nämner: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْ فَفِنَّارَ. Vad beträffar de olyckliga, dessa usla människor, så är de i elden. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. Och vad beträffar de lyckliga, så är de i jannah. Så på domedagen är man antingen sa'idun eller shaqi. Man är antingen lycklig, framgångsrik, vinnare, eller shaqi, en uslig förlorare. En fördömd person. Och alla har sina hem, paradiset eller helvetet. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här vem det är som kommer att brinna i elden. Då han säger att det är al-ashqa som kommer att brinna där i. Alladhi kadhaba wa tawalla. Och vad har den här ashqa för beskrivningar? Det är han som förnekar. Han förnekar sanningen. Förnekar Allah, hans profet, alaihi salatu wassalam, förnekar hans uppenbarelse, förnekar hans lag och bestämmelse. Det är den personen som är ash-shaqi. Yani kadhab. Han är förnekare. Wa tawalla, och han vänder sig bort. Vänder sig bort i sitt agerande. Vill inte yastaslim, vill inte underkasta sig till Allah azza wa jalla. Vill inte lyda Allah azza wa jalla, vill inte dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är beskrivningen av folket av helvetet, må Allah skydda oss. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka." Och vi kommer att rädda, eller den gudsfruktiga ska föras bort från elden. Han som gav av sina ägodelar för att rena sig själv. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala vem den lyckliga är som kommer att räddas från helvetet. Och det är al-atqa, den gudsfruktig. Han som ger av sina pengar, sina egendomar, för att rena sig själv. وَمَا لِيَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Och han gör det inte för att få en tjänst som någon, han gör det inte för att få en tjänst som någon gjort honom ska återgäldas. Utan han gör det endast för Allahs skull, den högsta. إِلَّا بِتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Så den här personen, han skänker fi sabilillah. Och vad är hans avsikt? Att rena sig själv. Och han säger يُؤْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّى. Och vi talade om التزكية i förra lektionen i tafsir surat al-Shams. قَدْ أَفْلَهَ مَنْ زَكَّى. Hur man renar sin själ. Så den här personen, han skänker med avsikten av att rena sig själv. Rena sig själv från synder, dåliga gärningar, rena sitt hjärta, rena sin själ, rena sina pengar och så vidare. För att zakat, sadaqa, och att hjälpa de behövande är någonting som renar människan. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i surat al-Tawba: "Khud min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha." Allah säger till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam: "Ta från deras pengar, alltså zakat. Sadaqatan betyder här zakat, tutahhirhum, vilket kommer att rena dem, wa tuzakkihim biha." Du kommer att rena dem och yani låta det här goda växa hos dem. Så zakat och sadaqa renar dig som person. Renar dig från synder. Därför är det viktigt, kära bröder och systrar, att man alltid försöker att ha i baktanken att vara generös. Att dela med sig av det Allah har givit dem. Vi nämnde ju att Allah kommer att ersätta och han kommer att öka. Han kommer att välsigna. Och han kommer också att förlåta dig. Och rena dig som människa. Är inte det här någonting som vi alla söker? Man kommer att rena dina pengar, då kommer bli välsignad. Så en väg till renlighet är att skänka. Och han nämner alla också avsikten man ska ha då man skänker. Att man gör det inte för att man är skyldig någon någonting. Han gjorde en tjänst och därför ger vi honom någonting. Annars skulle han inte få. Eller vi gör det inte heller för att han ska bli skyldig dig någonting. Du vill ha, vad kan man säga, en tjänst hos personen att hämta. Vissa gör ju så. Att han ger bara för att han gjorde gott mot mig, då ger jag honom någonting. Jag står i skuld till honom. Eller jag vill att han ska stå i skuld till mig. Så jag ger honom någonting och sen har jag, när jag behöver någonting, jag kan bara ringa och han måste säga ja till mig. Det här är helt fel avsikt. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen, det är de som skänker: "La nuridu minkum jazaan wa la shukura." Vi vill inte varken ha belöning, gengäld eller tack av er. Utan vi ger bara liwajhillah, för Allahs skull. Och det nämns, vissa av de lärda har sagt att det är ijma, konsensus, att den här versen sändes ner gällande Abu Bakr radiyallahu anhu. Att han hade just dessa egenskaper, al-atqa, det mest gudfruktiga. Och han gav sina pengar fi sabilillah. Och han ville inte ha någonting av dem. Han ville bara ha vad Allah azza wa jalla nämner här, illa betiga. Han söker bara sin herres, yani välbehag. Allahs ansikte och välbehag. Det är det enda han söker. att få se Allah azza wa jalla i nästa liv och att Allah ska vara nöjd över honom. Och det här, ja ikhwa, det är det man ska eftersträva. Då man gör goda gärningar, då man skänker någonting fisa vilja, tänk alltid rena era avsikter. Ja, det är lätt att swisha och så vidare. Ja, du ser inte ens pengarna. Du ser inte ens vad de går till, eller hur? Men tänk, varför gör jag det här? Jag gör det för Allahs skull. Jag vill att den här moskén ska byggas. Jag vill hjälpa de här familjerna. Jag vill göra sig och så. Eller hur? Så man har en ren avsikt. Jag vill inte ha någonting tillbaka. Jag har ingen baktanke med varför jag skänkte detta. Förutom Allahs välbehag. Att förnyta av att se Allah i nästa liv. Och vad nämner Allah subhanahu wa ta'ala för belöning? Och han ska helt visst bli nöjd. Ja, när han kommer att bli nöjd i nästa liv, då han får Allah subhanahu wa ta'alas belöning, oändliga belöning, kommer han att bli nöjd. Så har man denna uppriktighet och denna Guds fruktan, så kommer man inshallah belönas en sån stor belöning som gör en nöjd. Ingen kommer att vara missnöjd i paradiset, eller hur? Och vi har ju nämnt att den sista personen i Jannah tror att han har den bästa belöningen. Och han, när alla ser, önskar, och han önskar allt han vill. Han säger, radit, vi är nöjd, eller hur? Och folket i Jannah säger, vi radina, vi är nöjda. Så ingen kommer att vara missnöjd i Jannah, utan alla kommer att ha mer än vad de någonsin kunde föreställa sig. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss från de människorna och att skydda oss från helvetet. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullah khair. Broder frågar om det är haram att kolla på kampsport. Jag har för mig att jag har läst vissa fatawa som nämner det. För att, alltså det är haram att slå någon i ansiktet. Det är haram att slå någon i ansiktet. Så att sitta och kolla på det. Och tyvärr idag, det har förskönats. Och man ser vissa av de här kämparna som hjältar. Jag vill inte nämna namn. Men många av dem är muslimer. Alltså. Många av dem, världsbästa är muslimer. Praktiserar muslimer. Men de är syndare. Det de gör är fel. Det är ingenting som ska skönmålas och man ska se mellan fingrarna. Det de gör är haram. Men att kolla på det, Allah har det finns också halvmakna tjejer och det ena och det andra. Definitivt opassande. Haram, Allah. Om man alltså inte tänker på det här med tjejer och musik och hit och dit. Men definitivt opassande. Att kolla på folk som står och synder.
För att vänna oss själva med pengar och sånt kan vi hjälpa icke-muslimer så som muslimer, alltså det är skillnaden.